Välkomna till Sällsynta podden, en podcastserie om sällsynta sjukdomar. I dagens avsnitt av Sällsynta podden vill vi prata om värdet av en tidig och korrekt diagnos för de som lever med ett sällsynt hälsotillstånd och deras anhöriga, och vad som behöver göras för att fler ska få en tidigare diagnos. Jag heter Petra Eurenius och initiativtagare till Sällsynta podden är det forskande läkemedelsföretaget Takeda. Och nu är jag glädjen att presentera dagens gäster här i poddstudion. Med mig här har jag Helene Cederoth, grundare och ordförande i insamlingsstiftelsen Villefonden. Välkommen!
Tack snälla, tack!
Och Anna Wedell, professor och överläkare vid Centrum för medfödda metabola sjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, och föreståndare för precisionsmedicinskt centrum på Karolinska sjukhuset. Varmt välkommen!
Tack så mycket!
Härligt. Jag ser fram emot ett samtal med er som har era, med olika perspektiv, erfarenheter, infallsvinklar kring temat tidig diagnos. Men vi kommer säkerligen idag också beröra några av de andra pusselbitarna som behöver komma på plats för att situationen ska bli bättre för de som lever med en sällsynt sjukdom och de personer runt omkring dem, både anhöriga och sjukvård och andra. En liten kort intro till området sällsynta sjukdomar. Det finns mellan 6 och 8 000 olika sällsynta diagnoser, lite beroende på vem man frågar. Och då pratar man om diagnoser som berör högst 5 personer på 10 000 invånare. Och i Sverige lever ungefär 500 000 personer med en sällsynt sjukdom. Det är således inte så ovanligt att leva med en sällsynt diagnos. Men att leva med en sällsynt sjukdom innebär ofta komplexa och livslånga behov. Symptomen må vara olika, men det finns också många likheter i hur livet, det dagliga livet och vardagen påverkas för de som lever med en sällsynt sjukdom och deras närstående. Inom gruppen sällsynta finns det flera gemensamma utmaningar och behov som vi här i Sällsynta podden vill diskutera för att försöka hitta lösningar som kan bidra till att fler med sällsynta sjukdomar och anhöriga kan leva ett bättre liv. Lyssna gärna på några av de tidigare avsnitten av Sällsynta podden. Några viktiga frågeställningar här för samtalet idag. Varför är det så viktigt att få en tidig diagnos? Och vad kan en tidig diagnos leda till? Vad behövs för att fler ska kunna få en tidigare diagnos? Och vilka är ansvariga för det och behöver involveras? Och kanske vilka beslut och förändringar behöver komma till stånd? En fråga kan också vara att inte ställa en diagnos innebär ju självklart framförallt lidande och besvär för den som lever med sjukdomen och personer runt omkring henne eller honom, men det är också kostnader för samhället i den uteblivna diagnosen. I form av kanske felaktig diagnos, felaktig behandling eller otillräcklig effekt och allt detta. Nationell strategi, det är en positiv sak att den är nu beslutad nyligen att en sådan ska komma på plats. En nationell strategi för sällsynta diagnoser. Och där behövs ju också en handlingsplan för att säkra att det som står i den planen verkligen händer. Så det, låt oss prata lite grann om det. Men gärna då, eftersom vi också har er två här och Anna. Hur kan vi nyttja ny teknik och ny kunskap? Helgenomsekvensering, nationella kvalitetsregister, screening, möjligheter. Allt detta. Så det finns ganska många saker att prata om. Låt oss börja samtalet. Helene Cederoth, vill du kort bara berätta vad Villefonden är för någonting?
Villefonden arbetar för de barnen som och vuxna, fast framförallt barn, som har en odiagnostiserad sjukdom. Och då menar vi att man inte vet orsaken på varför barnet blir sjukt, varför barnet är sjukt. Och så att barnet saknar diagnos, men ofta så tänker man på diagnos som symptomdiagnos, som man nämner det som att man har en diagnos för man har fått att man har, barnet har intellektuell funktionsnedsättning. Och det vill vi hjälpa föräldrar med, att få en diagnos, för att det är så viktigt.
Och varför är det så viktigt?
För att det är en långt svar. Ja. Men att få en diagnos är enormt viktigt, dels för att barnet ska kunna få rätt behandling. För utan en genetisk eller en orsaksdiagnos så vet man inte vad barnet har för sjukdom. Och då kan det inte finnas. Då vet man inte vad man ska behandla. Och så på så sätt kan man ibland rädda liv. Vilket är målet för oss alla. Och sen så är det även viktigt för att få habilitering. För barn idag i Sverige som inte har en diagnos, de får oftast inte habilitering. Eller blir utskrivna på grund av att man inte hittar någon diagnos. Fast de behöver det. Skola behöver man få hjälp med. Man behöver få hjälp med försäkringskassa och allt sånt. Och sen även det att många föräldrar blir beskyllda för att de gör barnet sjukt. Vilket är fruktansvärt hemsk beskyllning. För att man inte hittar något. Så att det finns en stor okunskap även inom sjukvården idag, tyvärr, vad en odiagnostiserad sjukdom är.
Vi ska återkomma till egentligen alla de saker du nämner där, Helene. Anna, vad skulle du säga om dagens tema? Varför är det så viktigt att få en diagnos?
Ja, vi hörde många skäl till det, så jag håller med om alla dem. Och det är ju väldigt olika i olika situationer. Ibland kan det vara direkt livsräddande om man pratar om behandling och så. Men även om det inte finns en specifik behandling, så kan man ju så att säga anpassa omgivningen för att få ett så bra liv som möjligt. Ju mer man förstår, desto lättare blir det att individualisera omhändertagande, även om man inte har en specifik behandling. Och sen är det att sluta grubbla på varför, att sluta gå igenom en massa utredningar, att ta ett avstamp och komma in i nästa fas så att säga. Och börja tänka, vad kan vi göra nu mer konkret? Så att det är jättemånga aspekter på att ha en diagnos. Både rent konkret medicinskt och psykologiskt, och man kan hitta fler personer som har gått igenom samma sak och kanske hitta någon äldre person med samma diagnos och få en uppfattning om vad som ligger i framtiden och så. Så man tar ett kliv in i en annan fas helt, när man får en diagnos. Lämna någonting väldigt jobbigt bakom sig i bästa fall.
Mm. Och det här jobbar du med. Vill du berätta lite kort bara på vilka olika sätt i ditt yrkesliv som du arbetar med det här området?
Ja, i mitt yrkesliv är det är flera olika saker. Vi har då i mitt område, vi har nischat in oss på en stor grupp som är de medfödda metabola. De är viktiga på flera sätt, principiellt. Det är många olika, det kanske är 10-15% av alla sällsynta, beroende på hur man delar in dem förstås. Och dels gör vi nyföddhetsscreening, har gjort i många år. Men sen är det också det här stora språnget som har skett på senare år med genomiken, eftersom de flesta sällsynta tillstånd har en genetisk orsak, alltså i arvsmassan, så har de här nya teknikerna förstås öppnat upp helt nya möjligheter. Så jag har arbetat väldigt mycket med det, och då är det väldigt många frågor som ställs på sin spets, både vad gäller nyfärdighetsscreening och vad det gäller genomiken, alltså helgenomsekvensering, som är det här ord man brukar höra. Och vi kan ta det här med det senare först kanske, och då är det ju så att det är ett fantastiskt språng att nu plötsligt kan läsa av arvsmassan och leta efter de förändringar som leder till de olika tillstånden. Men det är ju inte lätt bara för att det kommer en ny teknik. Att få den spridd och tillgänglig och begriplig kräver väldigt, väldigt mycket saker som egentligen är nyttigt för sjukvården generellt. För vi måste jobba på nya sätt. Dels är det jättesvårt att hantera den här infrastrukturen. Vi behöver en infrastruktur som oftast finns på akademisidan, men vi behöver ha den för våra patienter i vården. Så där ställer det krav på nya sätt att arbeta, att hantera den infrastrukturen. Det är jättemycket expertis som krävs. Och sen att arbeta med stora datamängder i vården är vi heller inte vana vid. Det ställer också väldigt många saker på sin spets. Och att kunna dela den här datan och hjälpas åt och så. Och sen dessutom, vad jag har jobbat väldigt mycket med, är att det går inte bara att tolka ett genom. Ibland gör det. Väldigt mycket diagnoser ställs direkt om man har ett genom. Men för många sjukdomar så behöver man, och särskilt om odiagnostiserade faktiskt, då måste man börja fundera på vad letar vi efter. Och då behöver man koppla ihop den här fantastiska tekniken med den klassiska medicinen. De här duktiga barnläkarna, neurologerna och sen den avancerade diagnostiken som vi gör idag. Med olika biokemiska utredningar, immunologiska utredningar. Det finns en massa kunskap där i kombination med genomiken. Och det är det som är att integrera det här djupt in i sjukvården. Så att man kommer ännu längre med den här tekniken. Det är någonting som jag ägnar mycket tid åt. Så att det är en fantastisk med genomiken. Men att, så att säga, få ut så mycket som möjligt av den.
Och just det med genomiken och att koppla ihop då den engagerade, kunniga barnläkaren och andra inom sjukvården som jobbar med de patienterna och den här nya tekniken. Är det någonting man bara lyckas med på de stora universitetssjukhusen? Eller?
Alltså det beror ju lite på vad det är för sjukdomsgrupp. Som det vi arbetar med till exempel. Där krävs väldigt mycket avancerade laboratorier för funktionella analyser. Så det kan man inte ha på så hemskt många ställen. Men det betyder bara för att man har en kunskap på ett stort sjukhus så måste ju det spridas till hela landet. Så det är också en väldigt viktig, så att säga, värdering i det här, och som vi också försöker hitta sätt att kunna, det är inte så att alla patienter alltid ska åka till ett ställe, men vi har ju ett ansvar då att sprida kunskapen vidare, så att säga, och jobba i olika nätverk. Så att de här centra är väldigt viktiga, för vi har få experter och det här är svårt. Man behöver miljöer där man samarbetar över gränserna mellan olika experter. Det kan vi inte ha på så många ställen. Men det kommer vara olika ställen för olika sjukdomar.
Och när du säger centra, så ja, vi kan förtydliga för lyssnarna. Du menar de 6 centrum för sällsynta diagnoser som finns i Sverige?
Nej, nu menar jag faktiskt de som gör den högspecialiserade vården. Själva sjukvården som är andra sen, som till exempel det här vi arbetar med kring metabola sjukdomar som gör nyföddhetsscreeningen första steget och så. I själva vården, den typen av miljöer måste vi ha och stödja. Och sen framförallt att man då har ett ansvar att jobba tillsammans med läkare i de andra regionerna och hela vägen ut i hemorten. Så det här är det som är systemförändringen som behövs, att vi arbetar mycket, mycket mer nationellt i nätverk och utnyttjar den expertis vi har och samordnar den på olika sätt.
Och hur långt har vi kommit där?
Ja, vi har kommit, alltså det är ju en sån här, om man säger, det behövs ett systemskifte faktiskt i sjukvården så vi kan använda ny teknik, och det är ju någonting som är inte har något slut egentligen. Det är en process som kommer att behöva pågå, och jag tycker vi har kommit på sätt och vis väldigt långt, men vi har ju väldigt mycket kvar. Och för att göra det här fullt ut så att sjukvården verkligen får del av utvecklingen, så att inte den stannar på akademisidan, sen kommer hela vägen, då behövs ju en del strukturella förändringar, stora beslut av samhället, så att inte de här två världarna är två skilda världar, med sjukvården på ena sidan och där vi har ny teknik med stora, där man kan göra stora satsningar ekonomiskt på ny teknik och så, är ju utanför vården egentligen i regel i akademin, så att vi får de här systemen att jobba över gränserna helt enkelt.
Och nu har vi nämnt ordet nyföddhetsscreening några gånger. Berätta bara, hur vanligt är det för de som inte känner till vad det är för någonting och vem får möjlighet att göra sånt och när gör man det?
Ja, nyföddhetsscreening, det gör man när man är nyfödd. Och det kan man säga, det är vi väldigt bra på i vårt land. Och då är det viktigt att förstå att nyföddhetsscreeningen, det erbjuds alla som föds. Och det är inte bara det här screeningtestet. Det är en väldigt viktig sån här poäng som vi försöker förmedla överallt. Utan först har man ett test på alla nyfödda.
Som blodprov kanske?
Ett blodprov som man droppar på ett filterpapper. Och så skickar man det med vanlig post till PKU-laboratoriet på CMMS, då, Centrum för medfödda metabola sjukdomar. Men det är första steget. Och det är en stor och avancerad apparat att få tag i, så att säga, alla barn och screena för en mängd olika sjukdomar. Men sen, screening måste ju hitta alla, så att säga. Så det är som att kasta ut ett tvångsnät för att hitta så många som möjligt. Men det blir alltid lite för många, annars skulle man missa några. För screening är inte samma sak som en riktad diagnostik. Så screening är första steget, sen gör man riktad diagnostik för att snabbt, säkert säga det var rätt eller det var fel. Och det gör man på mer än ett ställe. Det gör man dels hos oss, men sen gör man det även på andra ställen. Så just för metabola sjukdomar i Stockholm och Göteborg, och så kommer flera andra sjukdomar, så kommer det vara på olika ställen. Och sen nästa steg som är lika viktigt, det är att man tar hand om de här patienterna. Och det är inte många länder i världen som har det på samma sätt, att vi har det här systemet med långtidsuppföljning av de här barnen, individualiserad behandling, långtidsutföljning, och det görs ju på flera ställen i landet, men att det är samordnat och så återkoppling till PKU-lab så vi vet om det var rätt eller fel och hela tiden kan ligga med rätt gränser och ligga i topp, så att säga. Så hela det här sammanhållna systemet över landet är det som vi hela tiden framhåller hur viktigt det är och hur långt fram vi ligger där. Och där är det så att organisationen stödjer inte det idag, utan vi styrs liksom separat. Så det här bygger på lite fortfarande eldsjälar som får det här att fungera kollegialt, fast systemet inte riktigt stöder det. Så det arbetar vi väldigt mycket för. Det är bara ett exempel på varför vi måste jobba nationellt och samordnat diagnostik och behandling ihop och följa upp patienterna över landet. Så det är inte så att ett centrum gör allt, utan det är en del av ett system, så att säga.
Och så att PKU-test, det känner man ju igen som förälder. Det det är inte det gamla vanliga PKU-testet. Jo, det är det.
Det är precis vad det är. Det har vi hållit på med sedan 1965 i Sverige. Så vi var väldigt tidiga då också. Men sen har ju det här utvecklats. Så det började med PKU som är en sjukdom. Som där man då inte kan bryta ner ett visst ämne i proteiner. Så man får man en svår sjukdom och blir intellektuellt funktionshindrad. Så där. Men man kan behandla det med vanlig med kostbehandling och bli frisk. Så det är lite grann paradigmsjukdomen kan man säga. Men sen så har vi lärt oss mer successivt. Och då har vi lagt till sjukdom för sjukdom när det kommer ett test. Det finns kriterier för när man ska screena som också är från 60-talet. Och de innehåller att det ska finnas ett säkert test. Och då är det här med test och sen riktad diagnostik. För det får inte vara du kanske har en bebis med en svår sjukdom. Utan vi måste ha ett bra test. Annars skapar vi väldigt mycket oro och gör skada faktiskt. Så ett bra test och sen en behandling. Och sen har det här då successivt utvecklats. Och från början så la man till en sjukdom i taget. För det kom ett test och en behandling. Sen i början på 2000-talet och i Sverige började vi 2011 så kom det, 2010 faktiskt, så kom det ny teknik som gjorde att man kunde hitta massor med sjukdomar med en metodik, en biokemisk metod. Och då kunde vi lägga till en lång rad olika sjukdomar som det fanns behandling för. Så idag screenar vi för 26 olika sjukdomar. 2010 la vi till 19 stycken och 2019 la vi till svår kombinerad immunbrist, för den tekniken kom. Och sen så förra året i augusti la vi till spinal muskelatrofi, därför att det kommer ny behandling. Så tittar man lite framåt så kommer ju behandlingar nu som gör att den här verksamheten står inför en helt annan framtid. Men då är det ju jätteviktigt att vi löser det här med den här osäkra grunden det står på, så att säga. Vi kan inte lita på att det här kan fungera med eldsjälar som jobba lite mot systemet. Vi mäts på ett sätt men genererar värde som inte syns i våra när vi utvärderas. Vi måste hitta ett nationellt system för det här. Annars så kommer vi kompromissa med kvaliteten om vi börjar och, så att säga, utöka det här utan att ha en grund för det. Så det arbetar vi väldigt mycket för. Och det går precis i linje med diagnostik för alla, jämlik behandling för alla. Det, bara, det ställer det här på sin spets. Så det är en väldigt bra redskap så att säga för området generellt.
Om huvudfrågan för dagen är att hur vi kan säkra att fler får en tidigare och korrekt diagnos, så screening för att riktigt tidigt nyfödda då, det låter ju som en metod, men det finns ju, kan ni berätta lite mer om hur man annars hittar och identifierar, ja, eller hittills har lyckats hitta, för många får ju vänta upp till 10 år på att få en diagnos och en del får ju aldrig en diagnos av gruppen med sällsynta hälsotillstånd. Hur har det sett ut hittills?
Ja, jag kan ju börja lite. Ja. Jo, nej, men då är det ju viktigt att förstå återigen att det här är så otroligt många olika tillstånd. Och en sällsynt hälsotillstånd, det kan ju vara så att man kraschar med buller och bång och kommer in på en akutmottagning som ett litet barn och det är så uppenbart att man har en sjukdom. Men det kan också vara väldigt smygande, att man inte utvecklas som andra. Och då kan man ju dölja sig i en stor grupp av individer som man kanske inte tänker på att det är något sällsynt. Och då är det ju väldigt olika hur mycket man utreds, så att säga. Så att det finns väldigt många olika scenarier, så det kan också vara i fall där man faktiskt blir sjuk i vuxen ålder. Så att då hänger det väldigt mycket på faktiskt vad den omgivning man har är medveten om, så att säga. Är man dramatiskt sjuk så kommer man ju inte i sjukvården. Men är man inte det så är det inte lika självklart. Nu har vi en fin barnhälsovård med BVC och så vidare som snappar upp om man inte utvecklas och växer och så. Så någon form av vård kommer man in i, men att det sen kommer hela vägen till att utredas kan se ganska olika ut. Och de här nya teknikerna är ganska nya fortfarande, så där är det också olika hur tillgängligt det är, så att säga. Så att där finns mycket arbete att göra att sprida, i vilka situationer ska man tänka på något sällsynt, eftersom det finns många olika scenarios. Och hur ska man då utreda och när ska man ta till de här nya metoderna? För att i många fall så ska man göra andra saker först. Till exempel det här i vårt område. Det finns väldigt mycket andra varningsflaggor, så att säga, som man ska göra innan man börjar tänka genomik. Medan i andra kanske inte finns så mycket annat. Och då kanske man ska ha en strategi för att i vissa breda grupper så ska man faktiskt tänkare på det här tidigare och så vidare. Det finns mycket arbete kvar att göra där. Och det görs mycket arbete också i olika professionsföreningar och så.
För där är det väl en kompetens- och kunskapshöjning som behöver komma
Absolut.
Till också. Så
ja,
att man
precis.
Som både BVC men också ja, primärvårdsläkare
Absolut.
Kan,
Absolut.
Det ringer någon slags varningsklocka när man och att man då inte bara tänker de vanliga alternativen utan letar efter det ovanliga. Mm. Helene, vad säger du om detta med?
Ja, för våran del, för våran grupp, eller det är ju samma grupp vi pratar om, men vi ser ju det från patienternas sida på ett annat sätt. Och vår önskan är att man så tidigt som möjligt försöker, att man utreder och att fler kan, man lägger in flera sjukdomar i nyföddhetsscreeningen. För att det finns ju många sjukdomar som, där man vet att man måste, det finns ingen behandling ännu, men man vet vad man inte ska göra. Man vet vad man inte, vad man måste följa upp med för någonting. Att det barnet kanske får, har deras sjukdom som det sen får, eller den diagnos som de lider av men inte har fått ännu. Att de kanske får svåra hjärtproblem, njurskador och sånt som inte fångas upp så länge de är odiagnostiserade. För det vet man ju inte då. Så det tycker vi är väldigt viktigt. Och där arbetar vi med att försöka få in, men det behövs, som Anna sa, en förändring, strukturell förändring för att kunna höja det här. Men sen också att det är så viktigt att se de här och att utbilda BVC, barnläkare och vad man ska titta efter, vad man ska ha, om man kan hitta någon flagga på vad, när. Jag vet att vi samarbetar ganska mycket internationellt och där håller man på att titta på vad, hur man ska kunna sätta en flagga på de här barnen som har en odiagnostiserad sjukdom som inte uppmärksammas i vården. När de har varit för många gånger på sjukvården eller sökt akutvård, då kanske man ska försöka att utreda dem mer. Och istället för att säga att det är någonting som mamman har lite svårt här och vill väldigt gärna och väldigt orolig och så. Mm. Så det arbetar vi på för att det behövs. Och sen är det ju stora grupper som idag inte man inte har någon utredning för i Sverige på samma sätt. Som för de som har medfödda metabola sjukdomar, de har väldigt bra vård. De blir omhändertagna och snappas upp på ett helt annat sätt än de som har sjukdomar med infektionssjukdomar eller ja. Den andra är en stor grupp som aldrig kommer till, som aldrig får utredas på med ordentlig, får en ordentlig utredning. Och det tycker vi att det måste man försöka göra. Och vi måste höja även de andra sjukdomsgrupperna så att de också får bra vård i Sverige. För Sverige är väldigt framstående egentligen. Och sen att inte familjer kommer till sjukvården på det sättet. Att de inte får remiss. För remisserna, och där behövs det ju verkligen en strukturell förändring.
Anna?
Ja, nej, två saker tänker jag på när jag lyssnar på det. Och det ena är ju vilken, absolut det här med utbildning och kunskapsspridning. Och det skulle ju också underlättas av om man inte hade ett fragmenterat system. Det borde ju inte gå att sitta för sig själv och jobba på ett sätt.
Fragmenterat system?
Ja,
hur menar
men om man har så att säga, om man inte har ett nationellt sammanhållet system, sjukvårdssystem. Så det borde ju inte gå att sitta och ha hand om patienter och göra på sitt sätt när utvecklingen har gått förbi. Så kunskapsspridningen där. Och eftersom det här är svårt och komplext och väldigt många olika tillstånd. Så här gör ju patientföreningarna en jätteviktig insats som uthålligt verkligen kan stå upp för det här. Och där ju fler man är så att säga som kommer från olika håll. För det handlar ju mycket om utbildning och kunskap. Och sen en annan väldigt viktig aspekt på det här nu, så är alla framsteg som sker kan ju så att säga trycka på väldigt kraftigt. Och just det här med genomiken gör det på ett bra sätt, på väldigt många sätt. Men ett uppenbart sätt är att det går inte att arbeta med det här om man inte gör förändringar. Jag var lite inne på det i början. Att jobba med stora datamängder är inte vi vana vid i vården för enstaka patienter. Det har inte varit så och det ställer krav. Och vi måste då få möjlighet att rusta upp IT-infrastrukturen i vården för att kunna ta till oss allt det här. Och det är väldigt tydligt att det kan inte regionerna själva göra. Och det måste dessutom vara samordnat mellan sjukhusen för att det här ska utåt gå. Så det verkligen visar att vi behöver någon form av ansvar nationellt, gärna statligt, för att möjliggöra för sjukvården att vara med i det här. Så det är det ena. Och sen är det också det här med, vi pratar odiagnostiserade, det är ju så att vi hittar ju inte diagnos på alla, även om det finns något där. Och då, det här med genomiken gör ju att vi behöver aldrig ge upp. Det är inte så att man gör en utredning, utan sen har man den data och kunskapen nu utvecklas supersnabbt. Då kan man gå tillbaks till den, lite beroende på vilken situation det är, kanske efter ett halvår eller ett år. Och då ställer man fler diagnoser. Så att det blir också ett arbetssätt att man ger sig liksom inte. Utan den här datan finns, men då behöver man använda den så bra som möjligt. Och återanvända den och se nya mönster. Och ju fler patienter man har som man ser mönster tillsammans, desto större chans är det för varje patient att få en diagnos. Så att det ändrar begreppen lite grann. Det ändrar begreppet vård och forskning. För vi tar fram ny kunskap hela tiden. Det går inte att separera och säga att nu går vi bort och forskar någonstans. Utan det går så snabbt så att varje en individuell patient kan få en diagnos på grund av att man samtidigt lär sig något nytt, så att säga. Och även det här med primär och sekundär användning av data luckras också upp lite grann. Därför att om vi får lägga ihop olika data och lära oss från en patient till nästa, vilket då utreds nu, hur vi ska liksom ändra regelverk så vi kan det. Det hjälper också den första patienten, därför att då kan man plötsligt få en diagnos när vi går tillbaks till den första patienten. Så det är inte så att de här gränserna luckras upp lite grann. Så det är också väldigt viktigt att vi får arbeta på nya sätt. Lära oss av data, lägga ihop olika data och vara en lärande miljö, så att säga. Det borde ju egentligen vara självklart att sjukvården får vara en lärande miljö. Men det är inte riktigt så idag, eftersom vi jobbar i silos och har en del regelverk som begränsar oss. Det positiva där är att alla vill ju att det här ska hända. Så det finns en väldigt mycket krafter nu i samhället att försöka ändra på det här. Så att det är en väldigt spännande tid.
Och du jobbar ju på Karolinska universitetssjukhuset. Och jag menar, är det något ställe som man har nära samarbete mellan forskning och kliniska vardagen och patienterna nära, så är det väl på de större universitetssjukhusen?
Ja, mycket finns där. Vi försöker ju se det till ett system så att det ska vara inte att man sitter i en silo på ett universitetssjukhus. Då. Men i princip har du ju rätt, såklart. Men tanken är ju då att det bildas ju nu nationellt högspecialiserade vårdcentra, och de tror jag är positivt. Det finns säkert mycket att vidareutveckla där på olika sätt, men i grunden tycker jag det är positivt. Men tanken är ju då att det måste finnas ett ansvar där att ta den här nationella på riktigt och följa vårdkedjor och samarbeta mellan olika centra och så. Men visst, mycket av det går ju att ha en kritisk massa på ett stort sjukhus, så är det.
Och du nämner då hel genom sekvensering och dataregister och möjligheter som säkert ges också med att nyttja AI, att allt än snabbare utvärdera och analysera data. Är det nya yrkesroller eller expertis som ni behöver koppla in då, eller samarbetar ni redan med de som kan det här?
Det behövs mycket ny expertis och mer utav det vi redan har, absolut. Vi behöver ju så att säga, i sjukvården behöver vi jobba med ny teknik på ny och data på ett helt annat sätt. Men det är också viktigt att tänka att vi behöver den klassiska expertisen, fast den behöver också utvecklas så att säga. De klassiska specialiteterna behöver utvecklas. Så att väldigt mycket handlar om den här multidisciplinära miljön och att man jobbar ihop. Men absolut att det behövs ny expertis också, det gör det.
Och det har vi pratat om i tidigare avsnitt av Sällsynta podden, att det är ju det är lite utmanande under läkarutbildningen och för all del andra sjuksköterskor och andra utbildningar också för vårdpersonal, så är det förhållandevis få dagar eller timmar som ens ägnas åt området sällsynta hälsotillstånd. Så att där finns ju också en utmaning i att när man sen kommer ut och träffar patienter lär man sig att känna igen de mer vanliga symptomen, och man måste vara lite detektiv och ha en vilja och då nyttja de nya möjligheterna. har vi pratat om det tidigare.
Ja, men jag tror även att det är viktigt att man vidareutbildar de läkarna som finns ute på ute i landet och även in i på vårdcentraler och så, för att det ingår inte så mycket vidareutbildning, och det behövs, man behöver få lära sig, för det är ju en helt ny teknik och vad den kan ge och vad den innebär och vilka metoder man ska använda och vad det är för skillnad på helgenomsekvensering och en tidigare utredning. Och där tror jag att det behövs verkligen för att kunna hjälpa barnen. Och vi hade nu, när vi pratar om vidareutveckling, så har vi en önskan att man ska även ta in nya. För att det är bara, som Anna sa, så är det, kan man inte lösa alla idag. Det är ungefär 40% räknar vi, eller det är siffror som vi har fått från internationellt. Men 40% som man kan lösa idag utav de odiagnostiserade sjukdomarna.
Och vad menar du? Vill du utveckla det?
Ja, som kan få en diagnos. 40% av alla odiagnostiserade skulle få den lyxen att få genomgå en helgenomsekvensering, så kommer man att hitta 40%, eller kommer 40% bli diagnostiserade och få en diagnos.
Så övriga 60% skulle man ändå, trots att tekniken ser ut som den gör idag, inte kunna ställa en diagnos på.
Precis, och det har man inte pratat om, men vi vill vända det så att man börjar prata om det och försöker se nya sätt att lösa de här sjukdomarna på. Och därför så anordnade vi förra året ett undiagnosed hackathon.
Ja, berätta om det. Det tyckte jag lät spännande.
Ja, det var spännande.
Undiagnosed hackathon.
Yes.
På Karolinska.
Mm. Och med Ann Nordgren och Ann Nordgrens team på undiagnostisk program, som är ett odiagnostiserat centra. Men de diagnostiserar, de har inte vård för patienterna. Det är viktigt att veta. Men vi tillsammans med dem arrangerade det här hackathonen för att vi ville se om man kunde hitta nya metoder, nya vägar att gå för att lösa de här sjukdomarna.
Och hur gjorde ni? Hur gick ni tillväga?
Ja, vi bjöd in öppet till våra nätverk, Willem-fondens nätverk, eller Willem Foundation som kallar oss utomlands. Och vi trodde att det 60 stycken skulle komma, men när det var 95 stycken så hittade vi inte fler hotell i närheten av Karolinska, så vi fick stoppa. Och sen hade vi barn från Sverige och från Kongo, från Ghana, från Pakistan, Indien, Turkiet, och som deltog. Två stycken var vuxna.
Som då inte hade fått diagnos?
Som inte hade fått diagnos. De svenska barnen deltog på själv, kom till Karolinska och var med familjer, för att vi ville visa att det här är inte fall eller cases. Det här är riktiga barn vi ska arbeta med och försöka lösa. Och sen bjöd vi in bioinformatiker, genetiker och kloka personer hade vi också att vi ville ha med. AI, det är självklart, det är genetikerna och så kloka, det var inte. AI och datautvecklare. Och sen låste vi, i vanligt hackathon så har man ju på sån här data-hackathon, så stängs de in och sen så ska de lösa ett problem på 48 timmar. Så det satt vi upp också, vi skulle lösa det här på 48 timmar och se vad som hände. Vi låste inte in dem, utan vi hade middagar också såklart. Och sen så gjorde vi allt vi kunde med den senaste utvecklingen. Så helgenomsekvensering. Sen gjorde vi även långrids där man tittar på hela på ett annat sätt som är alldeles nytt, och även RNA och långrids. Och för att vi skulle ha gjort allt. Och sen så kom de här och fick samarbeta. De fick inte ha några namnlappar, eller de fick ha namnlappar men inte vad de hade för titel, för vi ville att de skulle samarbeta brett. Så det skulle liksom, ingen skulle veta vad den andra hade för någon titel. Och det var fantastiskt att se. Så delades de upp i 5 olika rum och sen satt de och försökte lösa. Och det var så där som man kände när man gick in i rummen, så bara, ja, det var en sån, man kände hur de tänkte på något konstigt. Mm. Det var nog helt fantastiskt att prata det. Och 4 utav barnen löstes.
Mm.
Och,
var ni nöjda med det?
Ja, det var vi. Självklart. Och vi hade inte trott att någon skulle bli löst. Så det var fantastiskt. Och sen så, vi hade inte så många AI som vi hade velat. Så att själva den här programutvecklingen blev inte som vi hade hoppats. Men det blev ett samarbete och många fick upp ögonen för att man skulle arbeta mer tillsammans med bioinformatiker som är, bara sitter för själva, sig själva. Och, så att det var väldigt, väldigt roligt. Så nu håller vi på att planera nästa.
Jag tänkte just fråga, vad blir nästa uppföljningen? Härligt.
Ja, det blir i Nijmegen i Nederländerna. För vi anser att det är viktigt att flytta, för att då får man upp, kommer man till nästa ställe och så blir det uppmärksamhet där. För det blev ju mycket uppmärksamhet i Sverige på när vi hade vårt hackathon här. Och sen så ska vi nu till Nederländerna, så det ska bli väldigt spännande.
För ni, Ville Foundation, är verksamma i flera länder.
Ja, vi är en liten organisation,
ja, men
fast vi arbetar internationellt, för att vi ser att vi måste hitta för, försöka bredda för att kunna hitta diagnos på de här sjukdomarna, så behövs det ett internationellt samarbete. Och då började vi med att ha världskongresser. Det var när våra 3 barn avled i en odiagnostiserad sjukdom.
Dina 3 barn?
Mm. Så sa vi att då ville vi göra någonting med vår kunskap som vi hade lärt oss. Och det att vi såg att det behövdes någonting mer. Det behövdes ett samarbete under tiden. Hade du varit på ett sjukhus så ville vi att de skulle samarbeta med, inte bara skriva tillbaka att vi hittar ingenting. Utan vi ville att de skulle dela med sig av sina erfarenheter, vad de hade tänkt och så vidare. Och så startade vi, eller så bestämde vi oss för den här världskongressen. Sen tog det lång tid sen att samla in pengar.
Så när hade ni den första världskongressen?
Den hade vi 2014. 2013 åkte vi till USA, till den som vi ansåg vara den främsta i världen på diagnostiserad. Och han räknas väl som det fortfarande, Bill Gall från NIH. Och frågade honom om han ville ha en världskongress med oss. Och han frågade om vi hade pengar och vi sa ja. Sen sa han ja.
Sen har ni haft flera efter det?
Sen har vi haft 12 stycken. Vi har 10-årsjubileum i år. I Seoul i Korea.
Och en fråga. Det finns ju ett riksförbund för sällsynta diagnoser. Och nu representerar du, Helene, och Villefonden de odiagnostiserade, men ni har, hur samarbetar ni? Eller är ni, i och med att man är odiagnostiserad så är man inte?
Ja,
jag frågar för att jag vet inte hur det ser ut.
Villefonden är medlem och Villefonden är medlem i Riksförbundet sällsynta diagnoser. Villefonden är även medlem i den europeiska paraplyorganisationen och amerikanska.
Och vad heter
den? Internationella. Men det är svårt, för att bara namnet, om man tittar på Riksförbundet sällsynta diagnoser, redan där är vi inte med.
Nej, just det.
Fast vi är med. För vi är ju egentligen alla har varit odiagnostiserade som får en sällsynt diagnos.
Så era erfarenheter och lärdomar måste ju vara oerhört viktiga i sammanhanget,
ja,
och den situation ni är i.
Ja, och just att vi är deras. Alla de som är odiagnostiserade kommer ju bli medlemmar. De kommer ju få en diagnos. Även om det tar tid. Men som Anna sa förut. Så kommer det, händer ju varje dag. Nya hittar man nytt. Så att man löser så mycket. Så.
Anna, det här hackathon-exemplet. Jag tycker det är fantastiskt med nya initiativ. Och hur man vad man kan lösa om man, som du också själv var inne på Anna här för tidigare, precis som Helen, om man samarbetar och inser att man behöver prata, komma ur sina rum och silos och också internationellt. Hur ser du på den saken? Jag menar, för att just om vi är tillbaka till huvudfrågan, hur kan vi säkra att fler får en tidigare och korrekt diagnos? Med de här ovanliga hälsotillstånden så måste det vara viktigt att samarbeta internationellt och också söka både kunskap och hur jobbar man i andra länder på ett framgångsrikt sätt. Hur tänker du kring det?
Får jag bara säga en sak? Bara att Sverige står väldigt, väldigt högt nationellt. Så det är inte det att inte Sverige klarar av. Utan för Sverige anses som att vara väldigt, väldigt kunniga på inom det här området.
Ja, men bra. Det är viktigt att betona.
Ja. Mm.
Och vi har säkert mycket, vi är ett litet land, men hälso- och sjukvården har ju gått renommé och det är bra att du poängterar det. Mm. För det finns också sånt vi kan lära andra länder inom området, eller
absolut.
Hur?
Absolut. Mm.
Anna, vad säger du om det här med att både samarbete och det internationella? Det är en ganska stor fråga.
Men
du
får... Ja, nej, men jag tänker på lite olika saker. Dels att när jag hör Helena här så tänker jag det här med hackathon. Det visar ju så tydligt att alltså det är ju så, vi kan ju inte allt. Vi förstår inte vad vi ska leta efter i ett genom till exempel. Alla varianter som vi kan ha som kan ge sjukdom har vi inte upptäckt än. Och så lär vi oss något nytt och då har vi plötsligt möjlighet att göra en ny typ av analys av det vi redan har, så att säga. Och det var ju det som det här hackathon visar väldigt tydligt. Återigen, att det är inte så att man gör en analys och ger man upp, utan vi ska ju aldrig ge upp. Och det kommer fortsätta så här, och då behöver vi jobba på olika sätt. Jag har fokuserat mycket på att verkligen ändra vården, så det här kommer in i vården. Men det är inte det enda som behövs. Sen behöver vi ju det här med de som kanske inte ännu har kommit dit, och de här som är odiagnostiserade, kan man jobba med på andra sätt, och då finns det kopplingar. När man sen får en diagnos så kommer man in i vården. Och man kan också tänka sig att om man gör den här stora utredningar som är lite utanför där, hittar man en patient som kanske är lite åt det, inte vet jag, immunologiska hållet, då är det ju väldigt bra om det sen slussas in och bedöms i den kontexten, så att säga. Mm. Så att allt det här hänger ihop på ett jättebra sätt. Och det viktiga där är just det här systemtänket som vi måste komma till mer även i vården, så att man inte har det här, och att man har det här helhetsperspektivet. Och därför är det ju väldigt välkommet just med den här strategin då. Därför att tiden är ju verkligen mogen för det, för att det finns så många delar i det här, så att man inte ställer olika delar mot varandra, för då kommer ju ingen framåt. Så att det finns olika typer av tillstånd, och det finns med och utan diagnos, och det finns olika vårdnivåer, väldigt avancerade saker som behöver göras, men också det måste ju fungera hela vägen ut i vardagsvården också, och väldigt mycket som inte är sjukvård. Så att eftersom det är komplext så måste man se alla komponenter, och då blir det ett system, och då behöver man hela kartan, och sen måste de olika delarna stärka varandra, för då blir hela området mycket, mycket tyngre. Då blir också, höjer man hela området, så blir varje komponent stärkt, så att säga. För det är väldigt lätt att det blir antingen vilket är viktigast, och det får inte vara så, utan alla de här delarna måste, vi måste liksom hålla ihop hela det här området. Och nu har vi en skjuts med ny teknik och annat, men då är det ju då viktigt att det stärker hela kartan, och inte bara nu ska vi bara göra det här. Så att, och det är så, jag tycker att det är verkligen, tiden är mogen för det, och det finns ett väldigt momentum just nu. Så att rita den här kartan, så behöver man olika planer för olika delar, men samma målbild, så att säga. Så det är ett systemtänk.
Och du tog upp då den nationella strategin som då nu positivt och glädjande nog är beslutad nu, att man har givet ett sådant uppdrag att ta fram en nationell strategi. Vad tror ni att det kan leda till för positiva saker? För både det strukturella och samarbetet, tydliga processer, att också bli en jämlik vård oavsett var man föds eller lever eller bor i Sverige.
Jag hoppas ju mycket på att man kan ta riktiga strukturella beslut på nationell nivå, våga göra förändringar. Och det kommer inte, annars så kommer vi hålla på så här. För jag tycker vi som arbetar i hela systemet på olika håll har levererat ganska bra saker.
Ja, och vi kan, jag med om.
Vi kan ju leverera mer om nu liksom samhället hjälper till. Och faktiskt, vi har förutsättningarna. Det är som att man går från en pilot till att skala upp. Det är inte bara att göra mer likadant, utan då behöver man system som stödjer det. Och vissa saker går bara att göra på nationell nivå. Dels det här med det regulatoriska, att få dela data över landet. Och att få följa vårdkedjor över landet. Det måste man bestämma nationellt, det är regelverk. Och sen är det såna här saker, och det här med infrastruktur som jag pratar om, att sjukvården måste ha IT-system som gör att man kan använda de här teknikerna i vården, för det ska inte bara vara utanför, utan det ska ju byggas in. Och då måste det vara kompatibelt så att säga, eller interoperabelt, så att det krävs en satsning på det. Och sen är det också hur vi styr och ersätter vården, hur vi ser på värde i vården. Idag är det ju väldigt dyrt, tycker man, med en diagnostik. Det är ju helt bakvänt. Och så mäter man varje aktivitet istället, så att det framstår som, det driver ju mer aktiviteter och framstår som dyrt med diagnostik, som man, någonting man köper bredvid vården och kan spara in på om man inte har pengar, istället för precis tvärtom.
Så att, ses det bara som kostnader.
Ja, precis. Att hälsoekonomi som visar det tydliga vad vi sparar i lidande och reda kostnader genom en tidig diagnos och behandling. Och det har vi gjort en del och visar vad otroligt mycket pengar screeningen kan spara samhället, samtidigt som det genererar Qualis till exempel. Och sen styra om systemet att följa vårdkedjor och ersätta på det sättet. Det krävs också, och det är ju jättestora frågor. Det kan man inte göra själv eller i en region heller, utan det måste tas nationella beslut. Så det är vad jag hoppas på. Även där för mig, en hjärtefråga för mig är nyförrättsscreeningen, att vi kan få ett system som är sammanhållet. Vi kommer inte kunna dra igång och göra en massa nya sjukdomar om vi inte ens har konsoliderat det vi gör idag, så att säga. Vi får, det går snabbt framåt. Det finns väldigt mycket som är bra. Det finns en process på Socialstyrelsen för att gå igenom vilka sjukdomar som passar, och då ska vi utöka. Men sen följer det inte med några resurser, utan då får ju vi själva regionalt se till att vi klarar av det nationella uppdraget, och det är inte säkert att regionerna prioriterar det. Det är samma sak med de här NOV som kommer nu. Om man nu får ett NOV-uppdrag och ska göra mera,
NOV.
De här nationell högspecialiserad vård, så ska man göra mer, och det är ett system man kan bygga vidare på. Men det är ju inte säkert att regionen gör den prioriteringen, eftersom det kommer inte med några resurser. Så att det finns mycket att bygga vidare på, men det här nationella nu, kraftsamlingen, att visa vad som lönar sig för samhället även ekonomiskt och så satsa på det, så det behöver inte bli dyrare. Sen klart att det kostar, men man sparar ju också, och så framförallt så är det ju, vården är ju till för att skapa hälsa så att säga i första hand, så att man måste ju mäta rätt saker. Så det finns väldigt mycket sånt att göra för att vi ska kunna fortsätta och vara duktiga på det. Väldigt många människor i vårt land faktiskt är rätt bra på.
Så du tror, eller ni tror båda, att en nationell strategi ändå kan bidra med en ökad tydlighet för vad gäller vilka processer som behöver finnas på plats, kompetens, vad mer?
Ja, alltså, jag tror att tiden är rätt för det. Det har det kanske varit länge, men inte desto mindre så känns det som att det finns ett momentum nu, eftersom det är så många delar. Men det är ju jätteviktigt, återigen, att man får med alla delar så att man inte ställer saker mot varandra. Och sen framförallt att det tas beslut och kommer tydliga planer och som följs upp, och ansvarsfördelning och budget, absolut. Så att det blir på riktigt och inte bara något dokument som hur man kanske skulle vilja ha det och så. Men det tror jag, jag är kanske lite naivt optimistisk, men min bild är ju ändå att förutsättningarna finns för det. Men det måste vi alla vara tydliga, fortsätta att vara tydliga med. Det är ju många som är engagerade och som bidrar till att driva på utvecklingen. Det är ju så underifrån det kommer, så att säga. Men jag känner mig optimistisk, det är, men det är inget litet jobb, men jag känner mig ändå optimistisk, det är jag.
Ja, och jag tror regeringen är väldigt positiva till och verkligen de vill verkligen få till det här. Så att jag tror att det kommer att bli.
Men det viktiga är ju då att det här är en början på någonting som måste vara ett levande dokument som uppdateras och säga att man har tydliga åtgärder och följer upp dem och tar nästa steg. För det här är ett systemskifte, och det här området kan ju gå i bräschen för strukturella förändringar som gagnar sjukvården som helhet.
Ja, även hela landet som helhet. För vi pratar ju om att vi är ju ett, Sverige är ju ett fint och stort och välrenommerat forskningsland. Och att då inte ha sjukvården som hänger med, det blir...
Uthållighet. Det är viktigt så att man liksom inte tror att det här är någonting man gör en gång och så lägger man den åt sidan, utan det är en början på någonting som sedan uthålligt måste drivas vidare.
Men jag tänker att de facto att det beslutat om att en nationell strategi för området sällsynta ska nu tas fram visar ju att på högsta nivå nationellt så ser man att det här är ett behjärtansvärt och viktigt område och att man ser att det berör många människor på alla möjliga olika sätt. Och det är också ett positivt, att ett resultat av många samtal och påtryckningar och dialog, inte minst med patientrepresentanter från olika håll. Så positivt att se. Jag skulle tänka om jag skulle gå tillbaka lite mer i det här med varför det är så viktigt att få en tidig diagnos och vad det kan leda till. Ni nämnde lite snabbt, du nämnde några saker, eller ni gjorde båda två. Vad kan en diagnos leda till? När man väl lyckas identifiera eller ställa rätt diagnos helt enkelt. Det underlaget, vill ni beskriva lite mer, vad leder det till? Det är alla möjliga, vårdbehandling, läkemedel, skola, resurser.
För det första så vet föräldrar och den som är drabbad vad det är som den lider av. Och föräldrar kan släppa, speciellt mammor bär ofta på vad gjorde jag för fel under graviditeten.
Skuldkänslor.
En skuldkänsla som är något enormt. För att när man inte hittar någonting så börjar man att rannsaka sig själv. Så gjorde även jag. Och så gör så många. Och sen att det finns, du kan hitta andra som har samma diagnos. Plötsligt så hittar du en hel organisation eller andra på Facebook. Så finns det så många grupper. Och sen att det är för medicin. Nu kommer det. Det kommer behandlingar. Även för de här små okända eller små sällsynta sjukdomarna och diagnoserna, så kommer det. Och vi har barn som står på i Villefondens föräldragrupp, för vi har en supportgrupp, som har fått diagnos, och tack vare den så är barnet nu på en med i en forskning. Familjen bor i Sverige men får vara med på en forskningsstudie som är internationell. Och det barnet har inte velat titta, har liksom aldrig sökt ögonkontakt eller så. Det är svårt sjukt. Och sen började man med den här behandlingen. Och sen nu så kan hon med hjälp av tecken och med olika små skyltar som betyder ja och nej, så hade suttit och med de här skyltarna tillsammans med en kamrat i skolan, ensamma, och sagt ja och nej till och svarat på frågor, vilket absolut hade varit helt omöjligt för några år sedan.
Och då menar du att det faktum att man lyckades ställa en diagnos, hjälpa det barnet med vad det just hen behövde, så...
Ja, nej,
det här att kunna kommunicera, det är ju fantastiskt.
Ja, det bara hände att det började att kommunicera. Plötsligt så bara vaknade hen upp på något sätt som inte man vet riktigt idag. I alla fall inte...
Men du menar också att det kan bero på att barnet fick vara med i forskningsstudier och fick någon typ av behandling som ledde till den här förändringen till det positiva.
Och det har jag sett från flera håll som har fått behandlingar när de har fått en diagnos. Mm. Och finns det en genterapi så kan du göra underverk. Där vissa till och med kan bli väldigt mycket bättre. Och till och med vissa helt bra, beroende på när man sätter in det. Men sen också att du inte blir misstrodd längre från sjukvården. Och att du har, för syskon är det väldigt viktigt, för plötsligt så har du en, kan du tala om vad ditt sjuka syskon har för någonting. Men för det är svårt för en odiagnostiserad att berätta vad en odiagnostiserad sjukdom är. Så för barnet och som är sjukt och för syskonet så är det otroligt viktigt att få reda på vad det är för någonting. För att annars så blir de väldigt ofta misstrodda. Och även föräldrar blir misstrodda i sjukvården idag.
En annan sak är väl att en diagnos då kan möjliggöra en helt annan möjlighet att få resurshjälp. Att föräldrarna kanske kan jobba deltid eller om man får någon resurs i skola eller förskola eller...
Och personlig assistent, du, plötsligt så får du tillgång till habilitering, vilket inte är så i alla regioner idag. Och det är ju också väldigt konstigt, barnet har ju samma symptom, men får du en diagnos så får du tillgång till habiliteringen, vilket borde vara symptombaserat, men det... Och sen vet man vad man ska screena för någonting, om det behövs screenas, om man behöver titta extra på om sjukdomen som de, eller diagnosen de har fått, kan vara att du behöver se att för eventuellt kan du få hjärtproblem eller lungproblem och då att man gör årliga undersökningar som man inte har vetat om tidigare.
Just det.
Och det uppskattar ju föräldrarna otroligt mycket. Sen även så är det vissa utav de här sjukdomarna kan leda till att man, barnet kan få, eller någon i familjen lite olika, kan få cancer. Och då är det ju också väldigt viktigt att veta så att du kan testa.
Med diagnosen så kan man vara mer uppmärksam på tidiga symptom eller vilka tester, screening som behöver göras så att man... Och i bästa fall kan förebygga eller i alla fall tidigt behandla eller vara uppmärksam helt enkelt på vad som eventuellt kan komma. Anna, vad säger du om de här fördelarna med att få en tidig diagnos? Och det är ju bara för verkligen för den som eventuellt inte förstår hela vidden av värdet, vad det kan leda till för...
Jag tycker vi har sagt väldigt många, jag håller med, men det finns möjligen om jag tänker på ytterligare en sak som vi också har nämnt. Men det är ju det att vi står ju i en helt ny tid, inte bara för diagnostik utan även för behandlingar. Det kommer ju väldigt mycket nya typer av behandlingar och det gäller ju att vi är med där också och tillhandahåller dem på olika sätt. Och det är en stor och svår fråga eftersom det är ofta väldigt dyra läkemedel. Men där är det ju dels... Se på värde annorlunda, mäta vad man sparar för kostnader med tidig behandling är en sak. Så,
och vad kan man spara för kostnader?
Jo, men till exempel om man får en person som kan vara, som slipper massa utredningar och slipper fel behandling som kostar och är delaktiga i samhället och det känner ju alla på. Det är både sjukvårdskostnader, omsorgskostnader, produktionsbortfall för hela familjen. Så att ju mer aktivt och fullgott liv, desto mindre både lidande och kostnader. Men det mäter vi ju inte, så att säga. Och vi har olika budgetar för olika delar av samhället som man borde se hela kedjan och så. Så det går ju att göra hälsoekonomi där man tar hänsyn till alltihop det här och ser värdet, så att säga. Och det måste vi göra för att vi ska kunna uppskatta en tidig behandling till dess rätta värde, så att säga. Och där är det ju, och det hänger också ihop med vad vi har sagt förut, varför vi måste jobba nationellt och varför vi måste kunna följa upp patienter nationellt. För att det finns ju mycket intresse kring nya betalningsmodeller för läkemedel också som kan vara kanske utfallsbaserade. Det finns intresse från även företag och andra, och i Sverige har vi svårt med det eftersom vi inte kan ha nationella uppföljningsdata. Så att vi måste ju också göra det attraktivt för företagen att vara i vårt land och göra prövningar i vårt land. Och då behöver vi ett modernt sjukvårdssystem som är nationellt samordnat och kan vända sig utanför vårt land, så att säga. Och dra till oss det här så att det kommer hela vägen till patienten. Allt det här hänger ju ihop. så vi kan vara med och använda de nya läkemedlen som kommer och även pröva dem så att säga. De är i prövningar och så. Så det är ytterligare ett argument för nationellt sammanhållet system och nationellt att hantering av data och uppföljning av patienter och så. Det är en aspekt, för att då, ju mer behandling desto viktigare att ha en diagnos. Men det är alla de här andra aspekterna som vi precis hörde också.
Många kloka anledningar till att jobba mer nationellt sammanhållet som du säger. Och,
ett litet land. Mm. Utnyttja all expertis bättre. Använda våra fantastiska resurser mer optimalt. Det är som en massa pusselbitar som finns. Som inte alltid är ihopsatta till en helhet så att säga. Som, då blir helheten mycket, mycket kraftigare än varje del för sig. Om vi liksom växlar ut här. Det går inte att jobba på något annat sätt än tillsammans, liksom multidisciplinärt. Alla kan göra olika saker, men att det ändå hänger ihop så att säga, i ett system. Systemtänk, det tycker jag är ett väldigt bra ord.
Ja, och att man, för som det idag är, så bor du i en liten region, en mindre region. Och du har fler barn, för eftersom man inte har, du har ingen diagnos, vet man ju inte heller hur det är ärftligt. Och så att det är ju många som har fler barn. Och då kostar ju det regionen mycket när det är två barn. Om regionen dessutom ska skicka dem till specialsjukhus eller till universitetssjukhus med specialistvårdsremiss och alltihopa. Så där behövs det också att det behöver ses över så att det blir nationellt. För det, och det får inte vara som idag att föräldrar hör utav Villefondets föräldragrupp, där pratar vi om hur man kommer vidare och så. Och sen bor de på en liten ort och sen hör de av läkaren att nej, du kostar alldeles för mycket. Så att det kan inte vi göra. För då kanske min kollega får gå. Eller jag får gå.
Nej, men den...
Och det, så det får inte...
Eller den, det ska ju inte en förälder behöva höra.
Nej,
men
det är så
vi har också tidigare samtal pratat om ärftliga sjukdomar som Skellefteåsjukan eller andra som... Det slår ju hårt mot ekonomin för en enskild region. Ja. Såklart. Där var du inne på lite... Också nya möjligheter med nya betalningsmöjligheter och som incitament för forskande läkemedelsföretag.
Ja, det är jätteviktigt.
Att jobba vidare med nya behandlingar.
Ja, även där kan faktiskt nyförrättsscreeningen vara ett redskap för att driva fram den här, förhoppas vi i alla fall, förändringen. Därför att vi har alltid haft en väldigt hög ambition vad det gäller jämlikhet över landet. Och det jobbar vi hårt på, det är vi ganska kända för. Och nu kommer nya sjukdomar som kan vara aktuella att föra in i screeningprogrammet. Det är inte rimligt för oss att börja screena för någonting när det är olika för de barn som hittas, om de får behandling eller inte över landet. Då skulle vi sänka vår standard, för vi har aldrig jobbat ojämlikt. Så det tycker vi kan vara ett sätt att försöka driva varför det inte är acceptabelt så att säga att använda det som ett case för att få till mer jämlik användning av dyra läkemedel också med nationella utfallsbaserade betalningsmodeller och så. Så vi tycker att även där så är det en verksamheten en någonting som kan gå i bräschen för området som helhet.
Det hoppas vi.
I alla fall någonting vi försöker.
En viktig sak för att beslutsfattare som till exempel på nationell nivå fattar beslut om en nationell strategi är att man lyssnar in behoven hos de som verkligen berörs. Helene, du som representerar en grupp då odiagnostiserade patienter och deras anhöriga, tycker du att ni kommer väl få möjlighet att komma till tals med politiker och beslutsfattare?
Ja, det tycker jag. Vi har haft, nu i år så har vi inte, ja det har varit så kort, men vi har sista månaderna har vi inte haft kontakt. Men annars så har vi haft väldigt bra kontakt.
Bra.
Med, ja.
Vad säger du Anna, för det är ju oerhört viktigt att också politiker som oftast inte har medicinsk kompetens och bakgrund lyssnar in sjukvården, vad ni uppfattar som de viktigaste behoven inom det här området liksom andra. Vill du kommentera det lite? Har du själv deltagit vid några politiska hearings eller blivit tillfrågad? Eller ser du att kollegorna bjuds in på ett vettigt sätt?
Jo, men det tycker jag absolut. Jag tycker att dialogerna finns och viljan finns och intresset finns. Det är lite grann som jag sa förut, att jag hoppas att det också går att faktiskt orka eller våga, eller hur man ska uttrycka sig, ta den typen av beslut som är strukturella och gör skillnad på riktigt i vården. Mer statlig samordning och sådana saker. Men jag tycker absolut att man lyssnar och att det går att ha en dialog.
Och det var en hearing med socialministern och där Villefonden var inbjuden och Riksförbundet och väldigt många representanter från sjukvården, vilket jag tyckte var otroligt roligt, för det var ju från alla universitetssjukhus, men även andra, tror jag, Centrum för sällsynta diagnoser och så.
Det var här i slutet på november 2023, eller hur?
Ja, det var det.
Ja. Jo, men det var väl socialministern,
ja,
som bjöd in, eller som deltog,
som
där
deltog,
och säkert bjöd in också och visade på viljan att förstå och lyssna in de verkliga behoven.
Och det var, ja, för det känns verkligen som det. Och jag hade, Villefonden hade möte med henne innan hon blev socialminister. Och då, redan då tyckte jag att hon var, fast då var det ju opposition, men redan då var de i hela socialutskottet väldigt intresserade utav diagnostik och så. Så att jag tror verkligen att det finns en bred uppslutning inom det här.
Jag tänker som lite grann slut, för att summera lite grann. Vi har ju i samtalet här nu, Anna och Helene, pratat om ett antal olika åtgärder och hur situationen ser ut, både för odiagnostiserade och de med en diagnos, en sällsynt sjukdom. Förlåt, både med de som är odiagnostiserade och de som har fått en diagnos, en sällsynt sjukdom. Om vi ska summera lite grann vad som behöver fortsatt komma på plats för att ännu fler ska kunna få en korrekt och tidig diagnos. Vill ni tillsammans summera lite grann, eller vi ska hjälpas åt kring vad är några viktiga åtgärder framåt?
Ja, jag återkommer till det jag sagt flera gånger. Som är att det behövs stora, riktiga, strukturella beslut som gör just att vi kan kraftsamla och jobba över gränserna på ett helt annat sätt. Både dels mellan sjukvården och akademin, det skulle ju underlätta om de hade samma huvudman, tycker jag. För att mycket av infrastrukturen finns redan i akademin, och många satsningar görs där som går liksom till forskning, men den är jätteviktig, men det går inte att separera från sjukvård, så vi behöver lyfta in vården i ekosystemet, så att säga, så att den över gränserna, men även i vården, att man kan jobba mycket mer över specialitetsgränserna i vården, olika experter tillsammans i multidisciplinära miljöer, och sen så dela data nationellt över landet. Så att kraftsamling, jobba över gränserna, nya arbetssätt och mycket mer helhetssyn. Ja, det är mycket samverkan det handlar om, och det, eftersom vi har många olika silos idag, så det kommer inte fungera om vi inte gör något ordentligt åt det. Och så att uthållighet i den frågan, lite våga ta lite stora beslut och sen så hålla i dem uthålligt framåt.
Helene, vad säger du? Samverkan
Jag håller helt med Anna. Och sen vill jag bara tillägga för alla föräldrar som har barn som har odiagnostiserade sjukdomar, att det är väldigt svårt, det är lång väntan, men det finns hopp och det händer nya sjukdomar, man hittar nya sjukdomar hela tiden, så man ska inte ge upp, utan verkligen försöka och vänta och försöka komma och få nya utredningar och nya reanalyser på det man har lämnat in.
Tack Helene. Stort tack till er båda som var med här idag i samtalet i Sällsynta podden. Tack alla ni som lyssnar. Och lyssna gärna på tidigare avsnitt av Sällsynta podden som berör den här stora frågeställningen kring hur situationen kan bli bättre för de som inte har fått diagnos, de som har diagnos, lever med en sällsynt sjukdom och alla de runt omkring dem. Tusen tack för idag.
Tack
snälla.